Men jag tyckte det var spännande också det du sa, just att när man till exempel sitter i ett möte och man sitter rakt upp och ner, att varför man har så svårt att hålla fokus är för att hjärnan söker efter dopamin. Mm. Varför har min hjärna och ADHD-hjärna ett sånt stort behov av att ständigt få stimuli? Vad är det liksom i biologin där som inte riktigt står rätt till? Mm.
Ja, men enkelt förklarat kan man säga att vid ADHD så har man en annorlunda dopaminaktivitetsnivå. Mm. Så att man behöver, alltså man kan säga det nästan som att hjärnan har en lägre dopaminnivå från början, kan man säga.
Just det.
Och då hela tiden, för att få igång hjärnan, så söker man ju efter de här, det som ger dopamin. Det kan vara om du och jag sitter och pratar och så öppnas dörren. Det gör ju faktiskt att vi får ett påslag. Mm. Och vi tittar dit, vad händer där som kanske är mer spännande? Eller att man har de egna tankarna, det kanske är mer spännande. Istället för att sitta och lyssna på ett möte så är det mer spännande att tänka på vad jag ska göra för roligt projekt efter det här mötet. För det ger ju också en dopaminkick.
Ja.
Men det är ju också det här som har visat sig i forskning, att vid ADHD så reagerar man ju ofta starkare på olika, alltså, ja, men substanser till exempel, för det ger ju maximal dopamin.
Mm.
Hjärnan har alltså visat sig reagera starkare på det, men att dopaminet också går ur snabbare och man behöver mer. Och det är ju just för den här annorlunda dopaminaktiviteten i hjärnan.
Mm. Oh, herregud. Mm. Men gud, det är så lustigt att hur vi funkar, tycker jag.
Mm.
Men så det man kan säga är att en annan som inte har ADHD är liksom, det är ett mer naturligt flöde av dopaminet och har från början då alltså en högre nivå än mig till exempel.
Ja, ett annorlunda flöde kan man säga, och att det inte krävs lika mycket för att lyssna på någonting tråkigt. Alltså, okej, alla tycker det är tråkigt att lyssna på någonting tråkigt.
Mm.
Men har man inte ADHD så kanske det är så att man ändå kan stå ut med det. Att man ändå kan ta in det. Medan vid ADHD så behöver man lite mer, som igenkänning eller det här är något intressant för mig eller så, för att kunna lyssna på det här tråkiga.
Mm.
Eller göra det här tråkiga för den delen.
Podden är denna vecka sponsrad av The Park. Och det är ett coworking-kontor helt enkelt som finns på lite olika platser i Stockholm såsom Södermalm och Hagastaden. Och det är faktiskt här podden bedrivs. De har en poddstudio som heter Talk in the Park och det är där jag hänger just nu. Och ja, det jag skulle vilja rekommendera er att göra det är att om ni vill prova på denna coworking-plats så kan ni testa gratis genom att skriva in koden community på deras hemsida som jag har länkat i avsnittsbeskrivningen. Och tusen tack The Park för denna sponsring och för att jag får podda hos er. Vi är denna vecka sponsrade av Cura of Sweden. Ni hörde rätt, tyngdtickets varumärket. Och jag är superglad för det här samarbetet eftersom jag älskar Cura. Och de har hjälpt mig så mycket med mina sömnsvårigheter och min ångestproblematik. När jag fick veta att jag hade ADHD så började jag googla runt efter olika hjälpmedel. Och då var faktiskt ett av tipsen att skaffa tyngdtäcke. Och det har faktiskt varit livsförändrande för mig. Så jag har haft Cura då i 2 år och jag sover så mycket bättre idag. Jag har inte lika mycket ångest när jag liksom drar täcket över mig om kvällarna och jag bibehåller min nattsömn under natten. Och det är mycket tryggare för mig att vakna upp. Jag får liksom inte lika mycket kortisol på slag och så vidare. Och det är faktiskt så att 9 av 10 får bättre sömn med Cura. Och jag är uppenbarligen då en av dem. Och det Cura är, det är att det är ett tyngdtäcke. Alltså ett täcke som väger. Och det gör det eftersom det är glaspärlor i de här täckena. Och man kan till exempel välja 7 kilo, man kan välja 11 kilo och så vidare. För mig har det verkligen varit ett före och ett efter Cura of Sweden helt enkelt. Det som är så fantastiskt med det här samarbetet är att Cura har gett mig en rabattkod till er. Så med koden OSSADHD så får ni 25% rabatt på Cura of Sweden. Då kanske ni tänker, okej, men vilken vikt ska jag ha på mitt täcke? Man är helt enkelt rekommenderad att ha cirka 10-15% av sin egna kroppsvikt i vikten på täcket då. Men jag själv har lite mer vikt för att jag vill känna ännu mer tyngd, och det kan vara väldigt fördelaktigt för just personer med ADHD eftersom vi är lite mer stissiga än andra. Så kom ihåg det, med koden OSSADHD så får ni 25% på Cura of Sweden. Tack Cura, ni är bäst och ni har verkligen gett mig en god nattsömn. För en annan grej också tänkte ta upp, det är ju att jag själv har problem just nu med att jag liksom har behövt ta mig an en liten projektledarroll som jag egentligen inte trivs så bra med, för att jag är ingen bra projektledare. Men det har bara behövt bli så. Och i det här projektet så är det väldigt många olika människor inblandade på olika nivåer och hela den biten. Och då blir det för mig att jag vet inte var jag ska börja eller var jag ska sluta. Så ibland så slutar det med att jag bara får ADHD-paralys och bara sitter och glor in i en vägg. Men jag tänker, har det med de här exekutiva funktionerna att göra då? Att jag har svårt att se vad jag ska prioritera och hela den biten.
Precis. Vilken bra beskrivning. ADHD-paralys, det ska jag ta med mig. Nej men absolut, det är ju det. Då blir det väldigt mycket på samma gång. Sålla ut vad som ska prioriteras, i vilken ände ska jag börja. Det är ju som att det blir liksom overload för hjärnan. Och det här är ju inte så att man inte kan sen utföra, men man kan behöva extra stöd i att okej, men vi börjar här nu. Vi gör det här sen. Det här är viktigt att fokusera på. Så att man får det, hjälpen med det startskottet kanske.
Mm.
För det är ju därför som det ofta blir, inte för alla, men många man då beskriver att större projekt kan vara ganska svårt. Eller just när det blir, vad är viktigt? Så då blir det som att allt är viktigt här och nu. Det kan man ju se på arbetsplatsen också. Att jag sitter och jobbar med en uppgift, så får jag ett mejl. Och så kan inte jag liksom riktigt prioritera, och så är det här verkar intressant, så hoppar jag in i det projektet och sen så gör jag här och sen så gör man tusen saker samtidigt. Så att absolut, det har med dem just att överblicka, få en struktur, prioritera, och det, jag tänker att det är som att det är lite som när man kommer in i ett rum och man har massa människor där och det är massa intryck. Då kan hjärnan inte riktigt sålla ut. Och då är det som att man möts som en bomb och vet inte var man ska börja någonstans. Det är den personen, det är den personen. Det blir för mycket på något sätt för hjärnan att processa. Så att det kan verkligen ställa till det. Jag vet inte om du känner igen det. Men
känner
många,
jättemycket.
Ja, och då är det nästan att man säger, vem har jag hälsat på? Vad har jag? Okej, jag börjar här. Jag missar säkert majoriteten i rummet också. Så att det blir. Och det har ju också det fallet med att hjärnan har svårt att filtrera information. Alltså att man tar in allt på något sätt. Så att, ja.
Nej, men för att jag tror att liksom, för i min arbetsroll idag så brukar det vara väldigt mycket eget arbete, och så har jag kanske två personer som jag liksom bollar saker med. En som har samma position som mig och en som är mer expert på ämnet liksom. Och det tycker jag är väldigt skönt, för att då behöver inte jag ta hänsyn till massa annan input och åsikter och olika kommunikationsvägar och hit och dit. Men just nu är det ju det här, den saken måste jag kolla med den, som sen kommer jag behöva kolla upp det här med den, och så måste jag ha koll på vilken budget den saken gäller. Ja, men det här teamet, de tar jättelång tid på sig att meddela om budget. Och då blir jag liksom, det slutar typ med att jag glömmer bort typ allt. Jag vet liksom inte vem som jag ska kontakta om vad riktigt, utan det blir som att, lite som du sa, en overload. Att jag liksom, det är som att hjärnan lite så här bara sätter sig själv på paus typ.
Mm. Det blir rörigt och så många led på något sätt. Så att det där, det är också ett sånt exempel, tänker jag, på lite overload. Och sen kommer ju stressen till det också. Att, för att jag menar, börjar de här sakerna inträffa, då blir vi ju stressade. Då får vi känslor på slag. Och när vi får starka känslor på slag, då tar känslan över. Och vårt rationella tänkande och problemlösningsförmåga, kan man säga, minskar.
Mm.
Det slås ut till förmån för det här känslopåslaget som egentligen tänkt att nu ska jag fightas eller fly. Och då är det ju det som är fokus. Inte att sitta och problemlösa kanske, utan du behöver ju agera snabbt. Men det blir ju ett problem då. När man sitter med de här uppgifterna, man börjar bli stressad. Då blir det ännu svårare att prioritera. Det blir ännu svårare att få en struktur och komma vidare.
Gud ja. Nej, men så där blir det för mig. Just nu är jag verkligen i en sådan situation. Där jag känner mig lite som... Jag sitter mest och stirrar som en liten uggla typ. Men vi ska faktiskt ha möte om det idag, så att det ska bli en bättre situation för mig. Så det är bra.
Superbra.
Ja, men jag tänkte också på det här just med ADHD i relationer. Vad brukar du se för liksom hinder i den aspekten?
Ja, det är ganska olika förstås. Och det är ju psykologen här som säger att ADHD tar sig olika uttryck och relationer tar sig olika uttryck. Det är också vilken förståelse man får från partnern. Men alltså, jag skulle säga att det som vi har sett är ju att visst är det symptomen som ställer till det. Att man är glömsk, att man har svårt att komma igång med vardagssysslor, att man glömmer bort saker och så vidare. Men de stora problemen är ofta tolkningarna av de symptomen. Mm. Alltså till exempel om du glöms, ska vi säga att det är många med ADHD som är det. Vissa hanterar det genom att skriva ständiga listor och nästan överkompensera och vara väldigt noggrann, nästan tvångsmässigt. Så. Men då är det ofta det som ställer till i relationen är att den andra personen kanske tolkar det som att okej, jag är inte tillräckligt viktig. Det jag säger spelar ingen roll. Att du glömmer min födelsedag, det betyder alltså att du inte älskar mig. Alltså tolkningen av symptomen. Eller om man kommer hem efter en lång arbetsdag och är helt utmattad och egentligen bara behöver lägga sig på soffan och ta det lugnt. Då kan ju, om den här andra personen inte har förståelse för att det här är ett sätt, alltså ett resultat av att jag har hållit ihop en hel arbetsdag och behöver återhämtning, så kan man tolka det som att ja, men du vill inte hjälpa till i hemmet. Du ska bara ligga och slappa medan jag ska fixa med middagen och städa och sådär. Eller till exempel sådana här klassiska att man vid ADHD är svårare med känsloreglering och impulsivitet. Och när man får starka känslopåslag så blir vi ju ännu mer impulsiva. Då har vi liksom svårare att hindra impulser. Så då kanske man säger saker man inte menar. Man kanske stormar ut, man kanske gör slut 10 gånger om fastän man inte menar det.
Mm.
Och det är ju inte så lätt för den andra personen heller att riktigt förstå att du menar inte det du säger eftersom du precis har sagt det här. Så att mycket av de här tolkningarna skulle jag säga. Och det är ju för den anhöriga så blir det ju ofta tufft att vara den som ska tjata, hålla koll. Att man hamnar i en roll som man kanske inte vill.
Nej, just det.
Så att det är ju inte bara... Jag menar, sen har ju den andra personen... Alltså, jag skulle inte säga, och det är viktigt att poängtera, att det är ADHD som bara ställer till det i relationen. Utan den anhöriga har ju också sitt sätt att fungera. Sin öppenhet, sina erfarenheter och sådär. Men någonstans tror jag ändå att det är viktigt att man ändå förstår hur ADHD... vad som blir problem på riktigt till exempel, för att då minska de här feltolkningarna och prata om det. Att så här, ja, men som jag har sagt till min partner till exempel, så har jag sagt att ja, men, alltså, när jag kommer hem från jobbet eller så kan inte jag hantera att du ber mig att göra saker. Jag behöver bara reload och sen så kan jag göra vissa delar. Så att det är ju, alltså jag tror mycket att försöka beskriva hur man fungerar för att det ska funka.
Ja, och som du säger, att liksom se det till att det har med båda parter att göra. Och att det inte nödvändigtvis bara har med liksom ena personens ADHD att göra.
Nej.
Men det där vet jag lite så här i min förra relation, som jag också så här tänkt väldigt mycket på i efterhand och så där. För vi hade en fin relation liksom. Men kraschade nog väldigt mycket när vi flyttade ihop. För att jag hade väldigt mycket behov av att liksom, lägenheten skulle liksom, det skulle vara rent hemma och alltså väldigt så ordning och reda. Och det tror jag också var nog något sätt för mig att skapa någon typ av något att hålla fast vid när det egentligen var kaos i min hjärna. För det här var ju innan jag ens visste att jag hade ADHD. Men jag upplevde verkligen att han inte kunde möta mig i det. Och det skapade någon typ av relation där jag ibland kände mig som en tjatig morsa. Och jag tror att han var liksom helt klar med mig för att jag var så jävla jobbig. För att jag kunde typ där och då inte riktigt förstå att så här, det kände, ja, men jag tror inte riktigt jag kunde förstå att han behövde återhämtning. Riktigt så, tror jag, i efterhand.
Och sen kanske svårt att sätta ord på det och förklara, men jag tänker det där är så vanligt just att man har, många med ADHD har vissa har det här att det är jättestökigt omkring sig för att man inte kan få ordning och struktur, medan andra är att man måste nästan ha kliniskt bortblockat från saker, för annars, just som du säger, det är så rörigt inuti hjärnan så att man behöver, jag har ju varit med om vissa som har sagt att ja, men hemma jag har helt sterilt i princip, jag har inte ens färger för det tar in, alltså det är de här intrycken som man tar in hela tiden så att, som man inte kan sålla bort.
Nej.
Och då blir man den där personen, så att antingen så är det ju så att då får man ju sätta ord på det här behöver jag, och sen behöver man ju se, alla har ju olika referensramar såklart, men att är det så att, alltså jag tror ändå att man behöver lyfta sånt här till ytan och se hur ställer sig den andra personen till det här, och kan man möta det, och kan man inte det så får man ju se hur ska vi hitta en lösning då, för att jag menar den personen, du behövde vissa grejer och den andra personen behövde andra grejer, och hur kan vi mötas på det?
Ja, ibland kanske man bara också ska förstå att så här, vi kan inte riktigt mötas. Och då är det okej att göra slut. Liksom. Mm. Att allt behöver ju inte heller vara en evig struggle. För jag tror det var lite vår grej. Att så här, vi var uppenbarligen bästa vänner och det var det. Mm. Men vi funkar inte när vi flyttar ihop. Och då kanske man inte... Vi försökte i typ 1,5 år. Men sen var det så här, nej, nu får det vara.
Ja, och vissa är så här att... De kämpar och fortsätter ändå och ändå någonstans får landa i att så här fungerar den här personen. Det här kommer inte vara möjligt att ändra på den här personen, utan vad kan jag stå ut med? Och vissa saker, och ibland går det inte.
Nej.
Men jag upplever att många av de par som jag träffat beskriver just det, att jag har fått lära mig att okej, min referensram av att vi måste äta middag tillsammans klockan 18 varje kväll, det håller inte längre, utan nu gör vi så att vi äter och sen så äter den här personen senare för att den personen behöver återhämtning efter arbetet. Men då kanske det är saker som jag behöver som man får ge och ta, men också se till vad är referensramen och bilden av hur man tänker att det ska vara.
Just det.
Och kan man på något sätt så här ändra det, eller är det fast i sten att så här ska vardagssituationen alltid se ut för oss? Så att jag upplever att de par som jag träffat som ändå har, ja men då har det varit en öppenhet för just de sakerna, och på något sätt har man fått se till vad kan jag acceptera på något sätt och vad kan jag inte acceptera, och går det inte att ändra så kommer du aldrig kunna ändra, det är klart man kan ändra saker, men poängen är att man ska alltså inte försöka förändra helt och hållet en annan person.
Nej.
För då tror jag att man kommer kämpa och slå huvudet i väggen 1000 gånger om. Och det blir jobbigt för båda.
Ja, gud ja. Men det där tänker jag också lite på. Alltså, jag har känt att det varit ett liksom drag hos mig själv som jag inte tyckt om så mycket. Och det är väl att så här, jag har väl ett enormt trygghetsbehov helt enkelt. Och det tror jag beror mycket på att jag inte känner att jag är helt trygg i mig själv, och att liksom, det är som sagt ett virrvarv i huvudet liksom. Och då är det väl alltid skönt att känna att man har någon att luta sig mot lite när det kommer till liksom både föräldrar och livspartner. Och det har jag ju märkt när jag antingen haft en partner eller en förälder som börjar må dåligt, att jag har väldigt svårt att hantera det. Eller hade, nu har jag väl inte det, men jag liksom jag blev väldigt konstig i de situationerna faktiskt. Det var lite som att någon ryckte mattan under mig, och jag vet att en period då mådde inte min pappa så bra för att han fick ett cancerbesked, och jag liksom fanns ju där för honom och så, men det slutade ändå med att jag inte kunde bo hos pappa för att jag klarade inte av att han mådde dåligt. Det funkade liksom inte rent för mig, och det här att jag kände att jag behövde styra upp saker och då gick det inte. Och det här har jag haft väldigt svårt för att acceptera, att jag, det var så jag reagerade typ. Vad tror du det kan bero på?
Ja, gud vad svårt,
ja.
Tänker jag. Men det kan ju vara att återigen den här överbelastningen på något sätt. Man kämpar så mycket med att själv få ihop saker, och sen blir allt det här ansvaret. Jag menar, har man ständigt, som många beskriver med ADHD, näsan ovanför vattenytan och kämpa med att själv kanske inte bli utbränd, utmattad, klara av arbete, familjeliv, hemmet. Ja, det är väldigt mycket.
Mm.
Och sen så kommer det någonting extra.
Mm.
Så kan det bli ganska tufft på något sätt om man gärna vill fly ifrån.
Mm.
Och det är för jobbigt att hantera. Det tänker jag är ju alltså ganska... Alltså många kan ju reagera så på något sätt. Att det är ju extremt jobbigt att se någon som mår dåligt eller så. För jag menar, man vet ju vad man själv har med sig själv. Och det kan man ju kanske hantera. Jag vet att jag mår dåligt och då gör jag så här. Men att se någon man älskar som mår dåligt är ju bland det jobbigaste som finns. Och att man då på något sätt kanske vill fly från det.
Ja, jag tror också att det liksom bottnade lite i just det här att jag var alltid så van vid att pappa var trygg. Och det var skönt för mig för att jag är otrygg. Och sen när han inte var trygg, då kunde liksom inte jag riktigt hantera det.
Nej. Precis. Då blir det ju helt olika roller helt plötsligt.
Mm.
Och den är ju ganska tuff ju. För då är den här trygga basen är inte det längre. Och vad blir det med mig då? Och det, jag menar, det där är ju inte, det kan ju också bottna i att man inte i grunden känner sig liksom trygg och litar på sin egen förmåga på något sätt. Så att, det tror jag är ganska vanligt.
Tror du det är vanligt just med personer som har ADHD att det är väldigt viktigt med det här stödet, alltså utomstående stödet liksom, för att man har så svårt att hålla ihop själv?
Ja, men verkligen. Alltså, det är därför som många anhöriga drar ett väldigt stort lass.
Mm.
För att många med ADHD behöver det på olika sätt. Det behöver inte bara handla om emotionellt stöd, alltså känslomässigt stöd, utan också praktiskt stöd. Det ser vi ju många anhöriga som beskriver. Jag menar, Attention har ju precis släppt, jag vet inte om du sett det, men en rapport som heter Kraschar jag så kraschar allt, som utgår då från den anhörigas perspektiv. Och nu är det ju framförallt, ja, men det är alla anhöriga, men ja, nu när vi ändå är inne på det, föräldrar som på något sätt ofta stöttat, och jag menar, det tar på krafterna även för anhöriga, så att de behöver ju också tänka, vad behöver jag för att må bra och sätta sig själv i centrum. För att många med ADHD behöver det stödet på olika sätt. Det ser ju vi, de som kommer till oss på Smart till exempel. Då kan det ju ofta vara de anhöriga som har på något sätt känt att det här håller inte längre. Att jag gör så otroligt mycket för min partner eller mitt barn, att jag märker att det funkar inte, mitt vuxna barn då. Och det här handlar nog om någonting mer som kanske behöver utredas till exempel.
Ja, men det där tycker jag, det där känns väldigt bekant, för att när jag var utbränd så fick jag gå hos kognitiva teamet Rehab, och det är en form av gruppterapi. Och där märkte jag att väldigt många i min grupp faktiskt hade blivit utbrända på grund av vuxen anhörig med diagnos eller förmodligen diagnos.
Ja, intressant.
Mm.
Så att det är ju ganska vanligt ju. Och därför behöver man ju ta hand om sig själv också under den processen, även när man är anhörig.
Men det känns som att det kanske är en aspekt av liksom diagnoser som man inte tänker på alltid.
Mm. Nej, precis.
Just anhörigbiten, alltså hur de mår och hur de tar sig an saker och ting.
Precis.
Men just så här, jag vet liksom inte om, du får avgöra om det är en rimlig fråga, för det kanske inte man som diagnosperson ska behöva tänka på. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men finns det några tips liksom för oss som har diagnos att tänka på när det kommer till den anhöriga liksom, så att den som är anhörig också mår bra i situationen? Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår, och jag tycker egentligen att man själv har ett eget ansvar för sitt eget mående också. Jag tycker inte att man ska behöva tänka att oj, jag ska inte belasta den här personen eller så, utan där måste ju den anhöriga själv i så fall sätta gränser och förklara vad man orkar och vad man inte orkar, och att man själv kan behöva tid och återhämtning och stöd.
Mm.
Så att det inte blir att det är någon annan som ska ta ansvar för någon annans mående hela tiden.
Mm.
Så att jag tycker att man ändå ska tänka att, ja, men i så fall skulle det väl vara att acceptera ifall det är så att personen säger att, ja, men idag kan jag faktiskt inte, eller idag ska jag träffa mina vänner, men vi kanske kan ses en annan dag eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så att man inte pushar på då kanske. Så det skulle jag väl ändå säga, tipset är att ändå tänka att men alla måste ju också ta ansvar för sitt, så man inte ska vara rädd för att nu ska jag belasta massa andra personer hela tiden, för att man behöver ju det. Alltså vi finns ju som stöd för andra. Den anhöriga däremot kan ju behöva stöd av ytterligare andra personer till exempel.
Just
det. Så det ska man ju som anhörig inte vara rädd för, att ta stöd och prata med andra i omgivningen och kanske förklara hur man själv påverkas i situationen, så att det inte blir en ensidig relation, utan att man faktiskt sätter ord på att det här är också jobbigt för mig. Jag tycker det tar på mina krafter, för jag älskar dig så mycket.
Mm.
Men vi klarar det här tillsammans.
Vad fint. Nej, men det kan jag också känna ibland. För jag vet att jag har ju väldigt många anhöriga som lyssnar på podden. Men det är ganska många som ofta hör av sig till mig och känner att de stångas lite för att få hjälpen de behöver. Att så här, ja, men kanske till exempel att BUP i vissa fall inte riktigt förstår, eller att skolan inte riktigt förstår. Tror du att vi ändå går mot en bättre samhällsutveckling på den fronten?
Det tror jag verkligen. Jag menar, skolan har vi ändå börjat prata om det mer. Det ingår ju NPF-kunskap i lärarutbildningen.
Så bra.
Det är jättebra. Och jag märker ju att fler och fler företag hör av sig för att öka förståelsen och kunskapen, vilket är väldigt bra. Skulle ju vara väldigt bra om det i ledarskapsutbildningar och sånt kanske ingick NPF-kunskap också.
Mm.
Så att det skulle ju verkligen vara väldigt intressant. Så att jag tycker att vi går åt rätt håll, även om vi har mer att jobba med. Så att, ja.
Fint. Jo, just det. Om det var det. Jag har pratat med några innan du skulle komma hit. Om man misstänker att man har en diagnos, vad tycker du är bästa sättet att göra då? Eller hur man ska gå tillväga?
Mm. Först tänker jag läsa på.
Mm.
Och sen förstå att det tar sig olika uttryck. Så även om någon säger att det är så här för den, så kanske inte jag känner igen mig allt.
Mm,
så att jag skulle säga läsa mer för att öka. Lever man med ADHD så kommer det alltid vara det här ständiga arbetet med ökad självkännedom. Så här blir det för mig i just den här situationen till exempel. Men sen skulle jag väl säga då att man kan vända sig till vårdcentralen som gör en första bedömning. Där man får lite screening, olika frågor, för att se om man känner igen sig i de svårigheterna. Sen är det ju då vårdcentralen som skickar vidare till psykiatrin till exempel för utredning. Vi vet ju dock att det är många som kanske inte beviljas utredning eller behöver vänta väldigt många år för att få sin utredning. På vissa håll och kanter är det ju 2-4 års väntetid. Och vissa söker sig till privat mottagning också. Och det kan ju bero på olika anledningar. Antingen att man blir nekad utredning eller att man då inte mäktar med att stå i så lång väntetid. För jag tänk dig ett barn, 4 år av ett barns liv är ju väldigt mycket, och det kan hända väldigt mycket under de 4 åren.
Gud, ja.
Så att vissa söker sig till privat mottagning också.
Jag brukar faktiskt rekommendera väldigt många att gå privat, just för att det är också otroligt många som hör av sig och säger just att de blir nekade. Min bästa vän blev ju det. Och jag tycker också ofta att de tyvärr liksom får till sig anledningar från vården som jag kan bli väldigt upprörd över. Till exempel min bästa vän då, det var ju mycket så här: du har klarat skolan så därför behöver inte du en utredning, trots att hon i fråga höll på att gå sönder.
Exakt. Och det är ju det som är att många företag har ju varit att men du kan ju inte vara psykolog eller läkare eller ta ett arbete, för då kan man ju inte ha ADHD till exempel.
Mm.
Så att, och det är ju säkerligen också för att psykiatrin behöver ju prioritera tyvärr. Och då är det ju ofta att man kanske sätter upp de här kriterierna, inte ett arbete, beroendeproblem eller vad det nu kan vara. Men då jobbar vi ju inte preventivt. Alltså vi behöver ju fånga upp det här tidigt så att man då inte drabbas av utmattning till exempel, så att man får rätt förutsättningar redan från början. För det blir kostsamt för samhället också. Så jag brukar självklart också säga att man ska vända sig till privat om man har de möjligheterna. För det kostar ju också pengar.
Mm.
Och egentligen så borde det ju vara så att alla får förstås utredning, eller de som behöver då inom vården så, och inte betala privat, men så ser det inte ut.
Ja, men också att ibland känner jag lite så här, jag kan ju förstå varför alla inte beviljas utredning i form av liksom att det är förbelastat just där och då. Och då kanske man som sagt inte tänker långsiktigt, vilket i sig är väldigt tråkigt. Men det jag har blivit väldigt upprörd över är ju att när de fått till sig att de inte beviljats, det är ingen som säger så här, vi rekommenderar dig att kanske söka dig hit istället eller så där, utan det är lite som att de säger du har inte en diagnos fast de faktiskt inte vet.
Nej.
Och det där tycker jag är väldigt viktigt att så här, som vårdpersonal eller vad man ska säga, tänka på att så här, kanske inte säga bu eller bä om personen i fråga har en diagnos eller inte, för det blir lite fel.
Precis, man kan ju säga att det finns vissa tecken på det förmodligen, för annars skulle ju kanske inte personen sökt om det inte finns någonting att
exakt
gå på. Men att man då kanske får vara öppen med att vi måste prioritera väldigt hårt, och våra kriterier för att ta in för utredning är det här och det här och det här, för att vi behöver prioritera. Men det är inget som säger att det inte är så.
Precis.
Utan det kan vara på olika sätt hos olika personer, och det kanske är så att just du har kommit i ganska god tid och inte blivit utbränd, eller så har man det också. Så att,
Det känns som transparensen är väldigt viktig där, för det har jag ju verkligen märkt just med poddlyssnarna som hört av sig, att för dem blir det väldigt mycket bakslag när de känner en otrolig övertygelse om att de har en diagnos, men sen blir de inte beviljade som om anledningen är att de inte har det. Och där hade det nog bara varit mycket bättre att formulera det på ett annat sätt. Men jag har till och med också varit med om så här, personer som hört av sig som berättar att dåvarande vårdcentralen man är skriven hos säger lite så här under bordet att så här, vi kommer inte bevilja dig, men sök till en annan vårdcentral.
Mm-hmm.
Och det kan jag också tycka lite så här, jaha, eller så här, vad beror det på? Liksom? Men det är väl också köerna och budget och hela den biten.
Mm.
Men det är sorgligt att det ska behöva vara så, kan jag verkligen tycka.
Mm.
Och just det där, hur utredningarna går till, i alla fall i den offentliga sektorn, är ju inte alltid så NPF-vänligt heller.
Nej.
Det är mycket driva på själv och hela den biten. Men jag tror att anledningen till att jag faktiskt fick en utredning var nog för att jag var på BUP när jag var liten, för att jag mådde så dåligt. Men då fick jag ju aldrig någon typ av så här, det var ingen som misstänkte att jag hade ADHD då. Men jag tror ibland att det var därför jag blev beviljad, för att man kunde se i journalen att det varit någonting redan då.
Så kan det säkert ha varit.
Mm.
Och det är ganska vanligt att framförallt flickor och kvinnor får sin diagnos senare.
Mm.
Och att det förklaras av andra saker än just att det kan handla om en ADHD i botten.
Precis.
Att det kan vara problem med kompisrelationer, ångest, och det kan ju vara sånt också såklart, men att man inte tänker att det kan också handla om något underliggande. För när vi ser på pojkar och män så är ofta det första vi tänker kanske att det här handlar om ADHD. Så att det är olika så.
Ja, gud ja. Jag, mamma och jag brukar skämta om att det är lite lustigt att ingen fångade upp mig, för att jag har varit med om så konstiga saker. Så här, hoppade av gymnasiet och var på BUP, och det var liksom hitan och ditan med mig. Men det var aldrig någon som var så här, ja men det kanske kan vara detta.
Nej.
Men ja, mamma och pappa förstod ju inte heller, så varför skulle någon annan förstå? Jag har en sista fråga till dig. Idag är det väldigt många som ofta slänger sig med kommentaren alla har ADHD idag. Vad ska man säga till dem?
Men då ska man säga så här, att vi, alltså, de egenskaper och symptom som förknippas med ADHD kan vi ju ha mer eller mindre av. Men för att få en ADHD-diagnos så krävs att de här egenskaperna och symptomen är väldigt, alltså väldigt starka, och att man också att det påverkar en faktiskt negativt i vardagen. Så att det är inte så att man alla har en släng av ADHD, för det är en diagnos som kräver en lång utredning, som kräver väldigt, väldigt mycket. Så att jag skulle säga bara rätt, alltså rakt upp och ner, att nej, men alla har inte det. Och sen är det såklart att det finns, för jag menar, det finns fortfarande grupper där det är så att vi missar personer med ADHD, och sen så finns det vissa som i vissa områden får ADHD. Vi har sett pojkar till exempel, är det ganska vanligt att man att många får diagnos, och vad det kan bero på och så vidare.
Ja, för jag kan bli lite så att det är som att många det känns som att många har perspektivet att typ det är trendigt att ha ADHD. Medan jag kan vara så här, ja, fast det är ju faktiskt också så att fler kvinnor och flickor får diagnos idag för att man förstår att de också kan ha ADHD och att vi inte är som pojkarna och att det inte är liksom en trend utan det är bara en nödvändig förändring som skett. Liksom.
Exakt. Och att idag är det fler som är öppna med det.
Just
det. Och, alltså, det är inte så att vi ser i forskningen att det är fler som har ADHD idag. Det kanske är fler som får diagnos idag av rätt anledningar. Exakt. Till exempel kan det ju vara. Men sen är det ju så lätt att tänka då att det är trend och att vissa går ut med och pratar om att de har ADHD men man ser inte det som finns bakom. Vi kanske ser en framgångsrik person som berättar att den har ADHD. Men vi ser inte vad den personen kämpar med bakom kulisserna, om man säger så. Och då är det som att ja, men ADHD, det är bara någon som går och pratar om det och har inte så stora problem. Men det vet ju inte vi. För Nej. Det är inte vad personen kanske alltid visar.
Nej, gud ja. Och det är så här, det känns som att för några år sedan pratade man ju väldigt mycket om ADHD som en superkraft just. Men det känns ändå som att folk börjar få mer och mer förståelse kring att det är inte bara en superkraft.
Mm.
Det är väldigt kämpigt. Mestadels av tiden.
Mm.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Det har varit så, så roligt och jag är övertygad om att det här kommer nog bli ett nytt favoritavsnitt hos mina lyssnare.
Kul.
Så ja, tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Hej, hej.
Hej.